Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som ställer över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden, avsnitt 66. Jag heter Fredrik Hedenskog och med mig har jag i vanlig ordning kunskapsfontänerna Fredrik Lindstrand och Max Fiman. Välkomna.
Tack. Ska vi spruta ur oss ytterligare kunskap till folket?
Så är det. Det är det som folket vill ha åtminstone. Mm. Det är det vi försöker erbjuda.
Bra att du inte sa att du var vikarie längre. Då tar vi dig som fast anställd på podden nu, Fredrik.
Vi tar en dag i taget, en match i taget som vi brukar säga. Nu har det börjat hända grejer på riktigt känns det som. Träningarna är igång och nyförvärven trillar in i stridström. Och det känns väl logiskt att börja där. Malmö FF har i denna veckan presenterat en mittfältare och en anfallare. Anfallaren får vi säga var en nödvändig värvning, mittfältaren kanske lite mer av bonuskaraktär just nu i alla fall. Men om vi börjar med den första nyförvärvet, det vill säga den danske mittfältaren Anders Christiansen, som då kom från frysboxen i Kievo. Känner ni att det är en värvning som är gjord för att liksom komma till glädje direkt, eller handlar det om på sikt?
Jag tror att det faktiskt att det handlar om direkt. Det känns så. Jag pratade naturligtvis i omgångar med tränaren Allan Kuhn här. Och jag får en klar känsla av att han kommer att använda honom i det han kallar nummer 8-rollen. Det vill säga den mittfältare som inom mittfältare som ska löpa mycket djupled. Och han verkar försöka honom.
Och vem ska han ersätta?
Ja, men jag har mest lik egentligen. Egentligen är jag mest lik Erdal Rakip i spelstilen.
Ja,
utan att ha sett honom spela, men bara vad jag har hört. När han förklarar sin egen spelstil och när tränaren förklarar hans spelstil, så tänker jag mer Rakip än någon annan. Och om man ska ha nummer 2 på den listan så är det väl kanske Ado då. Nummer 3 Eikrem och nummer 4 Levicki då. Om vi graderar likhet.
Ja, ju mer jag hör så känns det ju ändå liksom som att det är... Borde inte gått för Magnus Wolf Eikrem det här. Om inte man återigen använder honom i en kantroll. För det känns som att Anders Christiansen kommer att spela tillsammans med Ado eller Oskar Levicki på innermittfältet från början, skulle jag tro. Den hänger ju allt på vad som händer. De kanske försvinner båda två eller så försvinner ingen. Det fanns en antydan när du pratar om framtid där. Hos Daniel Andersson att MFF kan agera proaktivt som man säger. Att det kan vara så här att Oskar Levicki, i min värld så verkar det logiskt om han har sagt jag spelar i Malmö FF under våren men räknar med att jag försvinner efter EM. För han är så klok så han vill nog gärna spela sig till EM. Och då kan ju Anders Christiansen vara ett sätt att man backar upp att man har väldigt många inom mittfältare under våren.
Anders Christiansen själv var ju inte så orolig över eventuell ringrost. Nu är han ju såklart extremt partisk i detta. Men Fredrik, vad är din känsla av hur lång tid kan det ta att skaka av sig icke-spelet i Italien så att säga?
Ja, det är ju ändå ett år nästan helt utan matcher. Så att, och så, vad man ska säga, han behöver ju inte... Det positiva är om det finns någonting sånt i att inte spela matcher, det är att han inte behöver återanpassa sig till ett nordiskt sätt att spela eller snarare till ett danskt sätt att spela så som MFF ska spela då, utan det är ju senast han spelade regelbundet, så det är ju så han ska spela igen så att säga. Men det är klart det tar tid att komma in i de här matcherna, och sen får vi se om han får den här speltiden nu på försäsongen, för att MFF kommer ju inte använda den till att spela, till att liksom lyfta individuella spelare, utan det handlar ju om att sätta ett lag framförallt.
En fördel för honom är ju att han inte har varit skadad, utan att han har inte varit skadad på 2 år. Så att han är ju tränare så. Ska man ha någon positiv bild med sig så är det väl Guillermo Molins när han kom hem och levererade direkt. Sen kan man ju vända på steken och säga att det finns andra spelare som inte har gjort det. Så det blir väldigt spännande att följa det.
Molins visste ju å andra sidan också precis vad han kom hem till.
Mm, en trygghet.
Kristiansen har ju då, kommer ju närmast från Kiev som sagt, och tidigare Nordsjälland och Lyngby. Det är ju inte häxshit eller 25 000 på läktarna i de matcherna direkt.
Nej, det är en liten oväntad värvning är det. Och det känns ju som att den är gjord för att någon kommer försvinna. Mm. Som Max säger, en proaktiv värvning. För att annars så är den ju inte superlogisk om man ser till vad MFF har på mittfältet.
Han var ju ganska ärlig med också att han sa att han hade följt Malmö FF via TV och sett en del Champions League och så vidare. Men han berättade också att han hade varit i Malmö en gång och det var när han och 3 kompisar skubbade från skolan. Så att det är ju verkligen så, han har ju ingen relation till Malmö och Malmö FF. Och det, precis som du säger Fredan, så är det ju, kan du ta tid och anpassa sig där också.
Jag tycker också det när man säger när spelare säger så när de kommer, jag har sett Malmö FF i Champions League, det är en uppenbar lögn. För om man tittar på spelschemat i Champions League, vad finns det för några matcher som spelas den här tisdagskvällen? Och så har vi liksom Malmö FF Shakhtar då. De tittar ju inte på den, de tittar ju på PSG Real Madrid. De sitter ju inte nordiska spelare ute i Europa och tittar på Malmö FF i Champions League bara för att de kanske eventuellt ändå ska hamna där.
Om de nu till äventyrs hade tittat på Malmö FF för Champions League så kanske inte det hade stärkt klubbens aktier.
Nej, han ser ju kanske de mot Real Madrid. Men,
så. Ja, precis. Det skulle vara någon sån grej då. Men mer sannolikt så har han ju sett ett highlight-svep efter sändningen.
Så kan det vara. Sen samtidigt, man kan inte tala för enskilda spelare, men det kan ju vara så faktiskt att man känner en viss samhörighet ändå med de här. Alltså man är lite nyfiken kanske på de nordiska lagen, även om man inte tror att man ska gå dit. Men han är ju från Köpenhamn, så han har ju bott väldigt nära Malmö, men inte haft relationen till stan.
Vi lämnar Kristiansen och går vidare till veckans andra värvning. Den isländske anfallaren Vidar Örn Kjartansson.
Blir det rätt nu?
Det känns ju å andra sidan helt klart som en spelare som är tänkt att gå rakt in i startelvan.
Mm. Jag frågade Daniel Andersson om det, så är det så lite klart att han kan liksom aldrig riktigt hålla med en när man kommer med ett påstående i en fråga, så jag frågar hur han kompletterar Marcus Rosenberg, de två ska funka på topp, då kommer direkt får vi se om det är de två som blir valet då, säger han givetvis. Han är ju sportchef, han kan ju inte ta ut något lag sådär, men ja, det är klart att de två ska spela ihop och det känns, jag vet inte. Det är ju inte heller så att man sitter och följer Vålerengen i tippeligan eller den kinesiska ligan, men där känslan är...
Hade de däremot spelat i Champions League?
Precis, då hade jag ju för. Nej, men det känns som att det är en klockren värvning.
Alltså det känns ju som en... Nu medan vi pratar så att jag tänkte här, så här, Patrik Andersson, Daniel Andersson, Wilton Figueiredo, Marcus Rosenberg, alltså prestige och profilvärvningar. På pappret så är detta väl kanske alltså på något sätt i samma klass. Mm. En spelare som har vunnit norska skytteligan för ett par år sedan, i dessutom väl överlägsen stil vad jag förstår. Då är man på en nivå, då är man på en annan hylla där MFF brukar handla, det är ingen tvekan om det.
Ja, det smäller ju lite högre än att tappa en spelare som gjorde 2 mål i kvalet mot Sirius till Bröndby, alltså Gustav Nilsson. Det här, om man tycker att det var en prestigeförlust så är ju, då väger ju den här upp för det med råg.
Och där kan jag tycka att det öppnar intressanta tankar. Liksom. Vad var meningen att man ville ha in både Gustav Nilsson och Kjartansson från början? Alternativt Gustav Nilsson och Kamara då. Det är inte osannolikt att det var så faktiskt. Men den tydliga signal jag fick igår, så tydlig den kan vara i alla fall, är att det inte kommer in någon mer anfallare i vinter.
Kjartansson har ju till skillnad från Kristiansen då spelat lite mer på sista tiden. Han hade ju andra orsaker till varför han inte ville vara kvar i sin tidigare klubb.
Ja, det var väl som för så många andra europeiska spelare i Kina en ganska stor social omställning. det är väldigt, de sköts ju väldigt annorlunda klubbarna där. Du kan hamna liksom långt ute på landet utanför. Man tänker att nu ska jag flytta till Shanghai då, eller vad det kan vara. Men så får du bo ut på landet utanför Shanghai och träningsanläggningen ligger någon helt annanstans. Och det enda du gör på dagarna är egentligen sitta och pendla och du får liksom inte... Ja, det blir bara konstigt med en annan företagskultur och sådär.
Det känns som att han fick en väldigt bra möjlighet, nästan inte gratis, men en väldigt bra möjlighet att lämna landet med, när de steppar upp då och plötsligt handlar spelare i helt andra nivåer. För det innebär ju också att de förmodligen inte brydde sig så där jättemycket om vad de fick för honom. Utan de blev av med en av de här utländska spelarna som då är begränsade till 4 och blev av. Men de köpte ju säkert ut honom lönemässigt. Mm.
Det var ju kanske, jag tror det var typ 10 minuter innan presskonferensen skulle dra igång då igår, så twittrade Chelsea ut att Ramirez var klar för Kertasons kinesiska klubb. Så ja, det fanns nog en plan där.
Sen tror jag också att det säkert är ett mycket invecklat avtal med många inblandade bitar i det här. Precis som när Marcus Rosenberg flyttade hem, att det finns en del att han ska få loss pengar från sin klubb och MFF naturligtvis betalar en stor sign-on bonus därför att då påverkar inte Daniel Andersson sitt löneläge, och det är han väldigt mån om. Alltså hellre en lägre lön och hög sign-on. Och sen har ju MFF fått betala säkerligen en hyfsad summa till den kinesiska klubben ändå. Och det figurerar summor i någon tidning idag, och det enda jag vet är att de är helt fel.
Okej. Okay. Vad gäller löneläget så har vi faktiskt fått en fråga om det från Anders på Twitter. Den är ju lite Twitter-förkortad här, så jag ska försöka läsa ut den. Personalkostnad och arbetsgivaravgifter är 50% över 2014. Pikar för sign-on? Frågetecken. Även november sticker iväg. Högre CL-bonus i år? Frågetecken. Det är lite svårt att läsa ut exakt vad han frågar om.
Men ja, framförallt eftersom inte årsredovisningen är släppt, så vet jag inte riktigt vad han har fått siffrorna ifrån.
Han hade med ett diagram här på Twitter, men jag vet liksom inte heller var siffrorna kommer ifrån. Men är det rimligt att tro ändå, om man pratar i ett större sammanhang, att även om Daniel Andersson försöker hålla ner, så gör de idrottsliga framgångarna att det glider iväg trots allt?
Säkert så tickar det upp en del, men det liksom, han säkert försöker undvika det, de här drastiska, alltså parallellen är långsökt, men kommer ni ihåg när Linus Klausen kom till Redhawks och plötsligt liksom belönades med 20 miljoner för att han skulle spela hockey? Det är det han försöker undvika. Men jag tror inte sign-on-bonusen ligger i några personalkostnader, utan det ligger nu på ett annat sätt så det inte ska synas på samma sätt. Annars skulle det bli så tydligt, tror jag.
Och utan att kommentera just det där, så kan man väl tänka sig att när man får se bokslutet, så kommer nog Champions League-bonusarna vara högre detta året, i och med att alla som var med i truppen skulle ha bonus. Det var väl en förhandlingsmiss av MFF där, kan man tycka.
Det hade de ut när de tänkte, verkligen, tror jag. Så det innebär ju också, som Fredrik säger, att det behöver inte vara så att själva summan som varje spelare fick var så mycket större, men det var många fler som skulle ha.
Mm. Kan ju annars utan större risk baka in en målbonus i Champions League.
Det är ett nytt
spel där. Det har ju, händer inte bara saker in i MFFs trupp, det händer saker på vägen ut också. Samtidigt, eller under presskonferensen med Kjartansson igår, så stod det klart att Pavel Cibicki lånas ut till allsvenska nykomlingen Jönköpings Södra hela säsongen utan möjlighet till återtagning. Vad betyder detta för MFF och för Pavel själv?
Ja, för MFF betyder det väl inte så himla mycket. Men för att på hans position blev väl mer av en ytter egentligen ju längre tiden led. Och där har de det ju väldigt välbesatt. Men för Pavel kan det nog betyda mycket. Det blir spännande att se om han kan växa med lite mer med mer ansvar och så vidare. Den typen som han är en spelartyp som kan funka väldigt, väldigt bra i ett lag som är bra. Om ni förstår vad jag menar. Men i ett lag som är lite sämre, som tvingas att spela på ett annat sätt. Och det är liksom...
Hade varit bättre för honom att lånas ut till topplag i Superettan?
Det är inte helt omöjligt. Just Superettan är i och för sig kanske inte hans speltid. Om förstår mig rätt, när det kanske var rätt att få bli utlånat till ett topplag i Allsvenskan. För att han kan göra, det är en spelare som kan göra väldigt, väldigt mycket mål om man får spela ett lag i medgång. Men i ett lag i motgång så är han inte den spelaren kanske som riktigt lyfter det laget. Det är kanske lite svårförklarligt, men så tänker jag kring honom i alla fall.
Men det har ju varit en medveten önskan från, definitivt från MFF, det är ju ganska tydligt under hösten att man inte anser sig ha plats för honom i truppen. Att han inte har utvecklats på det sätt som man har önskat. Och jag tycker det är en bra lösning att han lånas ut ändå. Därför att utlåningarna har ju inte funkat särskilt väl. Men han är ju faktiskt en sån spelare som skulle kunna ta ett Marcus Rosenberg-steg eller något liknande om han plötsligt lyckas. Alltså, det kan finnas en förutsättning för det, för att han har mycket i sig. Jag funderar lite grann kring det här med Jönköping Södra. Jag känner inte Pavel särskilt väl, men det känns som att han är en riktig Malmö-kille. En sån kille som kanske, det är inte så lätt att flytta. Antingen så växer han med flytt till Jönköping, eller så hade han mått bättre av att, som när du nämner, att spela i Trelleborg i Superettan och kunna bo kvar i Malmö och vara liksom med sina kompisar och i den trygga miljön. Jag tror det kan bli lite antingen eller. Det är viktigt att han trivs och funkar socialt, tror jag, där uppe också.
På tal om känsla för spelare, så det är väldigt svårt att uttala sig efter någon kille man har pratat med i 10 minuter efter en presskonferens. Men med Kärtan så fick jag känslan av att han är ganska Malmöaktig i sättet, inte...
Medan Fredrik hostar lite här, så kan vi ju påminna om det ganska malmöitiska uttalandet att jag kan göra mål av ingenting.
Av ingenting, just det.
Men om du har återhämtat dig, Fredrik,
så kan du få komma in. Fick någonting i halsen där. Jo, men lite den typen, lite Niklas Skog-vibbar när man pratar med honom. Sådär, vill ut och spela fotboll liksom. Inte så intresserad av det här att stå och prata om att spela fotboll. Och kanske inte så intresserad av att prata om någonting direkt annat heller liksom. Utan, ja, men jag får spela fotboll. Ge mig en boll nu så kan jag göra några mål liksom. Så är det bra med det.
En sak som var spännande med honom, som jag satt och tittade. Jag tänkte inte så mycket på det när jag såg målen från norska ligan. Men målen i kinesiska ligan, det var liksom inte så att han gjorde dem i straffområdet. Han gjorde dem i målområdet. Alltså 7 av 10 mål tror jag var inne i. Allra närmast målvakten. Jag vet inte om det är positivt eller negativt, men
jag tror jag räknade på de här norska målen också. Jag tror att det är 16 av 25 eller om det var 15 av 25, något i den stilen, är one touch mål också, vilket är ganska intressant.
Jag tror att han kan fungera väl med Marcus Rosenberg, om vi ska snudda vid det igen.
Mm. Och fortsätter vi vidare. Det har ju varit liksom, om vi tittar på frågor och sådär, så har det ju varit mycket så, när ska MFF värva, är det inte sent nu och så vidare. Och nu sitter vi här och så tittar man på vilka värvningar som har gjort i Allsvenskan. Så får man nästan säga att 3 av dem de hetaste är ju, har Malmö FF plockat in. Kärtansson, Safari och Christiansen.
Just det, Safari är inte här nu.
Nej, han kommer ju inte sommaren då. Men det är ändå liksom, det är ändå 3 rätt tunga värvningar. Om man ser till en överlag rätt svag, silly vinter för Allsvenskan på infronten.
Nu ser du hur svårt det är att styra oss, Fredrik. För vi pratade om någon som skulle ut, va?
Med sådana smidiga övergångar så kan man bara liksom ta tillbaka tråden där man tappar den.
Jag hade gjort en lista med spelare innan i Allsvenskan. Jag ville vara desperat att få in den nu. Jag var rädd att vi skulle glida iväg.
Skulle du dra hela listan här nu?
Nej, det behöver inte göra. Vi har bara gjort den för min egen skull, för att jag skulle se liksom hur MFF stod sig i konkurrensen.
Vad har du för konkurrenter i toppen på den listan då?
Ja, nu när du säger det så kan jag ju faktiskt läsa någon annan. Tobias Hysén förstås. Det är lite oklart hur bra han är nu. Men han har ju inte blivit våldsamt mycket sämre i alla fall. Jag har svårt att säga att han håller samma klass som innan han gick till Kina. Men ja, det är ju en stor värvning såklart. Och sen Dani Avdic ska bli ganska spännande att säga till AIK. Mikael Almebäck, Örebro. Jättebra när han gick. Jag har väl inte något världsstjärnestatus i Brönby direkt, men ja. Annars är det väl inte något sånt där jättespännande namn. Melker Hallberg till Hammarby. Det är inte våldsamt. Andreas Blomqvist som kommer till Norrköping från... Nej, ni förstår, det har inte varit några sådana sanslösa värvningar.
Någonstans har det också varit viktigt för MFF att göra toppvärvningarna så att säga. För bredd på truppen, alltså de har ju för många spelare så att de måste ju värva. Jag saknar, som vi ska prata om, så tycker jag fortfarande att de skulle behöva en anfallare till, men... Jag får väl inte säga Tokelo Rantje nu heller.
Får jag prova övergången nu då istället, apropå det du säger med för många spelare?
Just det.
Så är det väl ett par till som är på väg ut. Johan Hammars utlåningsplaner är ganska långt. Ja,
det var en lustig kombination där, för att han twittrade i söndags att han skulle till Göteborg. Det kunde delvis bero på att hans tvillingbror, vad jag förstår, flyttade till Göteborg den dagen. Men samtidigt så kom det rykten om att han var aktuell för Örgryte. Och det känns väl som en rätt rimlig nivå för honom.
Och det här är alltså sagt av en man som säger sig inte gilla spekulationer på Silly Season.
Nej, men alltså det är jätteroligt liksom, när det plötsligt finns en liten tråd som man kan verkligen ta på. Ja,
Strunt. Jag pratar ju det mesta om, det är synd, han borde ju valt Ljungskile där. Men det får se, det kanske går bra ändå.
Det är en spelare
kanske inte är stängt för alltid.
Och jag skulle vilja säga, på nivån lite under Malmö FF tror jag fortfarande han är en spelare som verkligen kan lyckas om han hittar rätt. Det är miljö, det tror jag. Den spelaren förlåt, som där utfronten, som det är väl ett stort bekymmer, det är väl Benjamin Fadi, vad jag förstår. Där det verkar väldigt tyst och det är synd, fruktansvärt synd om killen.
Det är inte, vi pratade om honom senast, han får ju fram ganska vilsint emellanåt på första träningen. Hur har han sett ut resten?
Sen har det varit så ett par träningar så har de ju spelat och då har han inte fått vara med och spela.
Man kan väl förmoda att även Piotr Johansson är på väg mot en utlåning. Och sen så har vi i övrigt...
Förlåt, jag måste säga emot det där, Fredrik. Jag tror inte det. Nej, jag tror att de kommer att behålla Piotr. Det känns som den signalen var att de behåller honom. Den jag kan tro istället, rätta mig om jag har fel nu, även om han har sagt att han verkligen vill stanna, är Erik Andersson. Men just nu känns han ju väldigt långt ner på listan.
Ja, just det. Det är ju faktiskt en spelare vi aldrig nämner när vi pratar om konkurrensen på mittfältet. Och han borde nog... Var med i snacket lite mer i alla fall. Och när jag säger vi så menar jag, då inkluderar jag faktiskt sportchef också. Han nämner inte heller honom när man pratar om innermittfältare. Så det är inte bara att, jag menar inte vi här i det här rummet bara.
Nej, jag pratade med Erik väldigt sent i höstas och då var hans ambition var att verkligen slåss om en plats. Och det är ju fint så, men det kan ju vara ett tufft läge.
Ja, det känns ju som när det kommer, det är ju lite nu eller aldrig i så fall. När det är en ny tränare inne och så. Den nya tränaren verkar däremot kanske dela Åge Hareds uppfattning om Tobias Sana. Det har snackats om AGF. Det känns väl ganska sannolikt att han försvinner om parterna kommer överens.
Ja, jag tror det skulle kunna mycket väl hända redan innan träningsläget faktiskt. Att det blir klart nu någonting till helgen.
Det är inte osannolikt. Alltså, Allan Kuhn är ju, och var återigen igår, väldigt tydlig med att när det kom upp när det var ett medlemsmöte där ett hundratal medlemmar var med, att liksom synen på att ge alla chansen och så vidare. Och då sa han att han ville göra det, men att han samtidigt hade studerat alla MFFs matcher från i fjol, följt laget då, följt träningarna nu, kollat på statistik från matcherna i fjol och de fyra offensiva spelarna som man uttrycker det, anfallare och yttermittfältare, ska producera poäng, punkt. Och utan att säga Tobias Sannas namn då så känns det ju som att han inte riktigt ingår i den planen, om man ska uttrycka det.
Noll mål och noll assist förra året. Eller om det var en assist.
Han kan ha haft någon i cupmatcher och lite något sånt här, men allsvenskan var det inte mycket. Sen tyckte jag rent spelmässigt så kom han ju faktiskt igen på slutet. Men det är
ett bekymmer med spelare som inte förmår att göra mål i de lägena som han trots allt fick ganska mycket på slutet.
Det är synd, jag känner ändå för Tobias Sanne, det känns ändå som en kille som, ja, det är möjligt att han är missnöjd och så här, som såklart man är när man sitter på bänken, men han kommunicerar det inte utåt.
Nej.
Och han kämpar nu, det är oerhört trevlig liksom, kille som man vet och blivit behandlad rätt kast i Ajax och så vidare. Nu vet man inte hur stor del han själv hade i det. Det är möjligt att han själv var supersvår att göra med och är svår att göra med, det vet jag inte. Men jag har inte fått några sådana signaler. Så man unnar ju honom framgången.
Jag håller fullständigt med. Hon är alltid väldigt trevlig och lite så där lagom kaxig. Lite malmitisk attityd egentligen. Men om man tittar historiskt så har han ju aldrig varit någon stor poänggörare. Och det var väl en chansning kanske som inte riktigt har gått hem, men vi får se. Vi kanske får en indikation redan imorgon när det är träningsmatch.
Mm.
Vi återkommer till träningsmatchen om en liten stund. Jag tänkte däremot att vi skulle uppehålla oss lite grann vid medlemsmötet som Max nämnde här. Hur var uppslutningen?
Det var nog ganska exakt 100 personer där. Kunde vi nu, Patrik Janelin och jag var helt överens den här gången om tillströmningen. Det var, vilket är lite intressant.
Men släpp dra av 500 personer.
Ja, typ så. Däremot så nämndes det naturligtvis att det var 1500 personer på första träningen.
Ja, men
det var det ju inte. Men, nej, men så här att när man tittade på vilka som var där så var det väldigt mycket lite äldre medlemmar. Och det ger mig först två reflektioner. Dels så tycker jag det är kul att de får synas och får sin möjlighet. Och att en del andra kanske ska tänka till också att det här är också supportrar, den här gruppen av människor. Och så kan man vara lite förvånad att de här yngre som är så väldigt engagerade, om de nu inte är medlemmar i MPF, vilket många av dem säkert är, men att de inte dyker upp. Lite märkligt. Men Allan Kuhn gjorde ju en sak direkt när han kom in i lokalen, och det är sånt som sätter avtryck, inte minst i den här stan. När han alltså helt spontant, eller han kanske hade bestämt sig innan, gick runt och tog alla i hand.
Det kanske var otroligt välregisserat
och repeterat. Jag tror lite att han ville nu visa sin personlighet, för den kan han inte dölja. Han är en väldigt social person och han var ganska öppen när han berättade lite om sig själv och så vidare. Men det är klart att det går rakt in i hjärtroten på de här gamla supportrarna när tränaren går rakt fram och hälsar.
Han har även snackat mycket på träningar, kommit fram och snackat med folk som står runt planen och sådär. Så att det känns som en smart sak att göra, framförallt i början. Dock så måste jag säga att han hade ju ett löfte om att skaka hand med alla efter om MFF tog guld. Och det här fastnade jag lite för när jag såg det citatet dyka upp. Så jag ställde upp de här två familjemedlemmarna jag har. Mina två familjer, min sambo och min dotter bredvid varandra, och testade att skaka hand med dem. Och tog tid på hur långt det här tar. Och en handskakning och förflyttning tar ungefär 4 sekunder. Och säg att det är... Ja, man tar bort bortaklacken, man tar bort, tänker bort några personer för säkerhet och ståplatsreducering och så vidare. Så kanske 20 000 då på en eventuell guldmatch på Swedbank Stadion. Gånger 4 sekunder, det är alltså 80 000 sekunder, vilket är ungefär 22 timmar. Och så lite sektionsförflyttningar. Vi är uppe i nästan ett dygn som det ska ta för Allan Kuhn att skaka sig igenom.
Man skulle ju kunna, om man samordnar det så att han står stilla och folk bara... glider förbi. Mm. Då finns det ju mycket tid att tjäna.
Ja, men de får ju, eller att han gör någon sån här, så som hockeyspelare gör när de har gjort mål och liksom glider förbi båset och bara high-fivar alla. Men det är ju i sådana fall inte handskak som han har lovat. Så jag vet inte, han inleder sin tränarkarriär i Malmö FF med ett oerhört stort löfte.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det får politiker att liksom ligga i lä.
Ja, supporterna kommer inte att glömma detta, men han inser ju samtidigt att han sa fel när han sa det här.
Ja, han gjorde det.
Ja, men det är inte det du tänker på, utan vad inleder han med?
Alltså om.
Han sa om. Han sa det direkt när jag sa, vad sa du där? Jag skulle sagt när, sa han.
Hur som helst, jag ska bara flika in här att jag skrev ett blogginlägg om det här med uträkningen och så vidare. Jag utlovade att den här handskakningen kommer sändas live på sydsvenskan.se i sin helhet när den blir av.
Och den blev traktorn, titta på.
Nej, jag har fått godkänt. Vi klipper in den i nederkant.
Jag har fått godkänt från chefen på detta också.
Jag lovar att om MFF, eller jag kan ju säga om MFF tar guld då, så kommer han säkert att hitta på något busdrag med det här, typ vid firandet på Stortorget så får alla komma fram och skaka hand, eller jag vet inte. Men det är klart, det blir ett långt dygn om det tar så lång tid
det som förutsäger. Det kan ju vara så också att han dyker upp i sådana jättestora skumgummi-ränder så att han kan hälsa på flera på en gång.
Men det var, om man ska säga generellt, han bjöd rätt mycket på sig själv. Han berättade lite om sin familj och mycket saker som han har berättat för oss tidigare. Men blev rätt mycket samtal runt det här att leva i Malmö som stad och förstå Malmö FF och Han är ju väldigt noga med att han vill vara en del av staden, och som han uttrycker det, att folk ska känna igen mig och kunna komma fram och prata med mig på stan. Och sen pratar han ju fortfarande väldigt öppet om sitt sätt att spela fotboll. Och, han levererade en liten sak som då berör oss, det är nog inte hans egen idé. Det ska alltid backas lite, för när han kom så lovade han faktiskt att han skulle bara stänga träningar om det var något alldeles extremt viktigt. Men nu hade han väl fått skällning av sportchefen, så att nu var det 45 minuter stängd träning inför varje match.
Ja, när jag såg det också så kände jag, undrar om det där var hans beslut. Eller
nej, jag tror inte annans. Det var nog någon annan som talade om för honom hur det skulle gå till.
Men det är ganska intressant, Allan Kung får ju med sig en dansk kultur som är ganska annorlunda än vad det är i Sverige, där vi har börjat stänga in oss allt mer. Det var som till exempel med Kjartansson, på presskonferensen med dagen innan Kjartansson, så frågade jag Daniel Andersson rakt ut om det namnet. Och så, jag visste ju att han skulle svara inga kommentarer, men ja, jag frågade ändå. Och då blev det ju så, inga kommentarer. Sen så frågade jag på träningen efteråt Allan Kuhn om honom, och han var ganska öppen med Malmö FFs intresse. Så där är ju två olika skolor. Och det
var ju så att det dök upp lite grann faktiskt under Åge Hareide också. Att det var vid ett par tillfällen när saker och ting var för uppenbara. Då sa han som det var. Alltså, nu kommer jag inte ihåg, Anton Tinnerholm var någon sån värvning. När Anton faktiskt fanns inne i stadion, då höll inte han tyst längre, utan då sa han som det var. Men de riktigt stora värvningarna, där var det ju lite annorlunda. Sen, bara nämna det här, när Fredrik säger att Allan går fram till staketet och pratar med folk. Där vet jag, det pratade jag har och sa själv, att han ville hålla en viss distans där. Alltså han gjorde det till viss del, men han ville ändå på något sätt inte bli en del av supporterskapet på det sättet, för han tyckte det var viktigt som tränare. Så det är lite olika filosofier kanske.
Det är svårt också, man sätter ju en standard lite grann om man gör det. Man kan ju inte bara göra det så länge det är roligt och det blir som medvind. Man måste ha ork att göra det när det går emot också. Man får vänta sig lite kritik.
Sen märkte man väldigt tydligt att på det här medlemsmötet, okej, lite nerv var det kanske i alla kund, men han trivdes, han tyckte det var kul. Medlemmarna var nog väldigt nöjda med vad de fick höra.
Kun pratade ju då om Malmö-känslan, bland annat på det här medlemsmötet. Tittar man på hans lag och hans spelartrupp så är den ju kanske mindre Malmö än vad den någonsin har varit. Om vi tills vidare räknar in Tobias Sana i truppen så har ju MFF nu 24 spelare som har tröjnummer. 3 svenska målvakter, 11 svenska utespelare och 10 utländska utespelare. Det är, måste jag läsa innantill för jag har inte...
Har du räknat in lärlingarna där?
Nej, de är inte inräknade. Det är då 3 norrmän, 2 islänningar, 1 dansk, 1 ghanan, 1 peruan, 1 uruguayan och 1 serb/montenegrin. Och det här är ju såklart till viss del en följd av MFFs framgångar i Europa. Men frågan är ju, Fredrik, är det så här det kommer att se ut framöver i Malmö FF?
Ja, men det tror jag i alla fall ett tag till. Det har ju inte varit någon super... Alltså, en återväxt finns ju där, men just nu i U21-landslaget så är det ju bara Erdal Rakip då. Och Konate också förstås. Men vi ser hur länge han är kvar i Malmö då. Det blir väl svårt när Safari kommer till sommaren. Men det är nog inte en otänkbar tanke. Speciellt som Malmö FFs kass... I takt med att den har fyllts på så har svenska klubbar liksom... vridit upp hur mycket de vill ha betalt, vilket gör det väldigt svårt för MFF att få värva. Det är ju, Gustav Nilsson är ju det tydligaste exemplet här då kanske.
Jag tror också att
Kamara menar.
MFF har ju kommit upp på en nivå nu där de måste hålla sig, och man kanske inte riktigt nu har de ungdomarna som går in där. Alltså Mattias Svanberg och Teddy Bergqvist som är upplyfta som lärlingar är ju väldigt lovande, men de måste ha tid och det finns lite fler bakom. Men jag tror att det är lite parallella spår här, att det är nuet. Framtiden är att man samtidigt jobbar väldigt mycket med sin ungdomssida, och bara den här veckan har man alltså startat 3 fotbollsakademier runt om, varav en ända upp i Fjälkinge, vilket chans där. Så att jag tror att blickar vi 10 år framåt i tiden så kanske det ser annorlunda ut. Det finns nog en väldigt stor ambition i det som kallas MFF i samhället att bygga ett ännu större nätverk av ungdomssatsning runt om.
Det är ju en jättesvår balansgång. Det är mycket möjligt. Det kommer ju visa sig lite nu om det kommer finnas tydliga direktiv från Daniel Andersson att i år så ska Erdal Rakip inte stå tillbaka så mycket som han gjort. Han ska få speltid. Välj honom före Ado hela våren eftersom Ado har signalerat att han vill bort. Exempelvis då. För att det spelar ingen roll hur lovande de är. De måste också få chanserna och det måste finnas den ska inte vara huggen i sten, men det måste finnas en liten turordning att Teddy Bergqvist och Svanberg då ska få gå före om det är ett 50-50-val liksom.
Det är faktiskt lite intressant därför att han gjorde ett statement på medlemsmötet i den frågan också. För han fick frågan om kontinuitet eller rotation. Och då svaret blev ganska komplicerat, för det är klart att kontinuitet var någonstans grunden. Men han menade också så här att i ett så bra lag som Malmö FF ska vi kunna byta 1-2 spelare i varje match och ge andra chansen så att säga, utan att det ska påverka resultatet. Och det var väl det som inte Åge Hareide lyckades leva upp till, eller inte han leva upp till på något sätt i det här kaoset med Champions League-kval och allting snurrade så väldigt fort. Samtidigt så bygger det naturligtvis på att de spelarna som får chansen tar den och visar att de liksom på något sätt respekterar och accepterar den rollen och inte hänger med huvudet mellan chanserna.
Det funkade ju år ett.
Ja.
Men med alla de affärerna som var in och ut så funkade det inte år två.
Nej, det blev ju instabilt i hela truppen. Och vissa spelare, kanske fel att nämna namn, men Pavel Cibicki och Simon Kroon var ju sådana spelare som när de väl fick chansen så hängde de ändå med huvudet på något sätt. Och det gjorde ju inte Erdal Rakip, kan man ju lugnt säga.
Vi går vidare till det numera ständigt MFF-relaterade FC Köpenhamn. Senast avsnittet av podden avhandlades Erik Johanssons övergång eller utlåning och hans uttalande om att FCK är Skandinaviens största klubb. Sedan dess har då den tidigare MFF-målvakten Robin Olsen också lånats ut till FCK och han konstaterade då i samband med detta att FCK är hans favoritklubb, vilket ju då väckte oerhört ont blod bland MFF-anhängare. När vi pratade med Erik Johansson så sa ni att det kanske fanns en viss chans eller risk beroende på hur man säger det, att det var lite förenklat i pressmeddelandet eller att han bara hade fått ett pressmeddelande framför sig så att säga. I Robin Olsens fall så känns det kanske inte riktigt på det viset. Å andra sidan skulle man ju kunna tänka sig, om man nu hellre vill fria en fälla, att han med sitt danska påbrå verkligen känner så här, eller att han rättare sagt tycker att FCK är hans favoritklubb i Danmark.
Ja, så är det. Så kan det förstås vara. Samtidigt så är ju Erik Johansson lättare och liksom, alltså de har inte begått något brott direkt här, det ska vi vara tydliga med. Men supporterskap och fotboll är känslostyrt och ska vara känslostyrt. Annars så tappar sporten och supporterskapet mycket av sin själ, eller all sin själ nästan. Det är att Erik Johansson har ju ingen historik med Malmö FF. En och en halv säsong var han där. Eller var det två? Två och en halv säsong stämmer. Så ingen kan ju klandra honom för att göra det bytet sådär. Okej, plumpt sagt. Men Robin Olsen, han har ju full koll på vad Malmö FF är för någonting. Och han dessutom känner ju väldigt mycket supportrar och så vidare. Och vet ju, han har ju koll på det här, för hur det förhåller sig Malmö FF efter Köpenhamn. Så han borde ju verkligen veta hur känsligt det är att säga en sån sak.
Tyvärr, det är inte första gången han hillade in sig. Han hade ju någonting med att han var tvungen att flyttas för att utvecklas i förra året som det blev liv om. Alltså han har inte tänkt till. Och jag tror att Robin hade ju kunnat komma undan om han just hade tänkt till. Det som du är inne på, Fredrik, att hade han sagt, ja, men jag har en fot i varje land och det är inte konstigt att jag har följt FCK och det har varit ett spännande lag för mig. Alldeles oavsett vad som har hänt mellan MFF och FCK. Alltså han kunde sagt det på ett så mycket smartare sätt. För jag tror också att folk som inte är så involverade i fotbollen måste förstå att, att om en spelare flyttar mellan MFF och HIF så kan det bli lite tjabb om det, för att det är liksom konkurrentklubbar på det. Men det som hände i Köpenhamn med publik i samband med en träningsmatch 2005.
Det var Royal League-matchen.
Royal League var det till och med. Det var ju till och med en tävlingsmatch. Jag var själv där. Jag hade familj på den läktaren. Alltså det är någonting som har, det är ingenting man bara slätar över. Det är väl på sin plats att nämna. Jag kan förstå dem som säger att FC Köpenhamn har aldrig bett om ursäkt för det som hände. Och därför är den här frågan väldigt, väldigt känslig. Och då borde man vara mycket försiktigare.
Men var det, vi kan inte fördjupas för mycket i detta kanske, men vad hade, för de som inte kommer ihåg, vad hade FC Köpenhamn för roll i det som hände?
Alltså det var ju så här att det var mycket folk på parken. Det var mycket Malmö-supportrar som lekte över. Det var helt lugnt på läktaren när plötsligt dansk polis gick in. Och dansk polis har ju lite annan arbetsmetod än svensk kanske. Men gick in och började veva. Eftersom jag hade väldigt nära där så vet jag hur obehagligt och ansträngt och jobbigt allting var. Och det svåra var väl efteråt sen att FCK liksom aldrig tog avstånd från det som hände eller försökte förklara eller bad om ursäkt. För man var ju ändå arrangör.
Precis, men det kan man ju fatta att de inte gjorde så länge det inte fanns ett beslut. Eller ja, det fanns på pränt att polisen faktiskt gjorde fel. Men det här Malmö FF-supportrar gjorde ett gediget arbete med att samla bevismaterial. Och det fastslogs ju sen i dansk någon rättsinstans där att polisen hade gjort fel. Och då är det ju kutym att be om ursäkt för det här som värd. Men det har efter Köpenhamn aldrig gjort. Flemming Östergaard då som the big boss, eller var the big boss i FC Köpenhamn, gjorde ju snarare tvärtom och fortsatte skylla på MFF-fansen. Så det kan man fatta att det sitter som en dolk. Sen så finns ju det hela det här, det andra också. Det med FC Köpenhamn, att klubben är ett företag till stor del. Det tror jag inte majoriteten av MFF-supportrar har så mycket emot. Men det finns ju den aspekten också. Medlemsägda Malmö mot aktiebolaget FC Köpenhamn.
Men det är ju oftast en, vad ska man säga, mer positiv rivalitet, alltså som när MFF mötte Salzburg så är det mer att man kan, det blir vi mot dem på något sätt, men här hela den här historien och från början till slut var så, vad ska man säga, den sitter så djupt i själen hos många, så att jag tror att det kommer att ta tid, och FCK kanske borde förstå att man borde göra någonting åt det, även om det har gått 10 år, 11 år snart.
Men just, det är också väldigt många av dem som är drivande i Malmö FF supporterkultur just nu, hade ju bland sina, det är ju 11 år sedan nu då, knappt. De kanske hade bland sina första alltså, läktarupplevelser på bortaplan utomlands under den här matchen. Och det har ju satt spår förstås.
Det är ju tur att träningsmatchen lagen emellan nu inte går i Norden, om man uttrycker det så faktiskt.
Nej, den spelas ju i Dubai. Vi återkommer till det om en liten stund. Innan dess så ska MFF spela match på fredag kväll, tidig fredag kväll, mot Fröna Amager.
Så uttalas det som
vi nästan uttalade. Man behöver inte uttala det så noga, det gör sig självt liksom. Det är torsdag förmiddag nu när vi spelar in. MFF har en träning på torsdags eftermiddagen. Så att vi vet inte riktigt hur det kommer se ut, mer än att alla ska spela.
Allan kunde ha sagt om 45 minuter till alla, om inte någonting oförutsett inträffar.
Hur ska det gå till rent praktiskt med tanke på att du räknar ju till 24 man i truppen?
Ja, men det är väl kanske någon som hinner skriva på för någon annan klubb innan dess.
Men det jag tänkte fråga var, om ni får välja vars en sak som ni vill se i den här matchen. Om vi börjar med dig Fredrik, vad tycker du är viktigast för MFF i det här läget?
Jag skulle nästan säga att den här matchen inte är speciellt viktig, snarare än att få igång benen bara. Men det ska bli spännande att se. Jag är väldigt nyfiken på mittfältet förstås. Vilka som väljs i den första i startelvan. Då kommer matchen vara som mest matchlik innan allt byts sönder. Det blir väldigt spännande, för att han kommer ju oavsett använda sig av två par. Och kanske får vi en första fingervisning där om hans partänk, vilka han vill se ihop.
Jag tror jag gör mig till talesperson, heter det numera. för nästan alla MFF-supportrar och säger bara ett namn. Guillermo Molins. Och jag kan naturligtvis utveckla det. Han har sett piggare ut på träningen. Han känns som att han tror på det här mer själv nu. Jag tror inte att han kommer göra underverk imorgon, men jag vill se honom vara en viktig del av spelet på ett naturligt sätt som det inte var när han försökte i somras.
Det känns väl som att den här matchen är, kanske blir, finns mer att prata om i efterhanden inför.
Ja.
Jag tycker att vi kan gå vidare. Här vi har lite frågor som handlar om laguttagning. Möjligen kan som man kan få en fingervisning om redan här i fredagens match. Och Martin undrar bland annat när Safari kommer hem, vad händer med Konate och Yoshi? Vi var ju lite inne på det senast, men det var inte kanske så tillräckligt mycket, eller uppenbarligen inte tillräckligt mycket. Vad tror ni om den konkurrenssituationen som kommer att uppstå?
Det, av del ett så kan jag säga så här, jag är tämligen övertygad om att Allan Kuhn kommer att satsa på Yoshi Majutun som första val. Nu. Sen är ju frågan hur han resonerar. Om det är så att Yoshi eller Safari blir en yttermittfältare. Jag har lite svårt att säga det samtidigt. Men det kanske är så att Yoshi är valet nu och så räknar man med att han försvinner förr eller senare ut i Europa. För det är väl hans önskan.
Lukas Arcolino frågar dels om vilken mittfältare som passar bäst i Kuhns spelsätt, och det handlar om Adu eller Levick, men det känns som att vi har pratat en hel del om detta. Men han undrar också, behöver vi verkligen en forward till? Max har sagt att det inte kommer någon, men behövs det en till?
En target-typ tycker jag nog skulle behövas. Så att MFF kan ändra sitt spel. Så att nu vill ju inte Kuhn lyfta långt. Men det kan man bli tvingad till ibland.
Han var väldigt tydlig igår igen. Inget duellspel, inga bollar över. Och så markerade han liksom brösthöjd. Så att han verkar väldigt bestämd. Och det är hans Allboys-modell som han uttrycker det. Han menar inte att det är direkt kopierat från någon annan. Men jag tycker att de behöver få in en anfallare. Jag fick också en känsla av resonemangen igår att... Det kan vara så att man avvaktar till sommaren och att man verkligen vill ge Agon Mehmeti en chans så att vara den här tredje gubben.
Vi har ju under veckan haft vi har ju haft livesändning både tisdag och onsdag. Det har varit väldigt bra tryck på sydsvenskan.se under de här eftermiddagarna. Apropå det så har då Pierre Rask ställt en fråga. Jag undrar om uppmärksamheten kring presskonferenserna. Jag har dålig koll, men har den varit så stor någonsin som de senaste åren? Själv älskar jag presskonferenser.
Nej, jag har ju inte jobbat så länge här, så att det är svårt att...
Nej, som jag har sagt tidigare, det fanns ju en omvänd... sätt att jobba där man smugglade ut spelarna innan man bara meddelade att de hade skrivit på och sen försvann de. Men det jag faktiskt tänkte på igår när vi var på presskonferensen är att alltså intresset runt med vad det gäller nu eftersom vi direkt sänder och så vidare, det har nog aldrig varit större, absolut inte. Men däremot så är intresset i lokalen, ska vi vara ärliga, så är det ju nere på att det är vi lokala medier som är där nu. Förutom när Allan Kuhn presenterades, för då brände det till. Men när Christiansen och Kjartarsson har presenterat så är det ju Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Kvällsposten.
Ibland orkar TV4 och SVT måste sig ner, ja. Men det är inte ofta.
Så det är inte så att det är inte en stor samling. Jag tänkte faktiskt på det just igår att hade det inte varit för TV-sändningen så hade det känts mycket naturligare att vi hade suttit ner vid ett litet bord och pratat. Fler var vi faktiskt inte.
En fråga som också har kommit in från Martin Karlsson är ju handlar om en eventuellt ny huvudsponsor på tröjan, ja, och för klubben då. Vet vi någonting om vad som händer där?
Nej, jag har inga känningar inom näringslivet alls.
Jag noterade inte det själv, men mig närstående så att det var det, en av spelarna fick en rörläggartröja och den andra fick en tillsammanströja. Så att det är ju inga nya tröjor på gång i alla fall. Och jag vet att det här är väldigt stort ute bland supportrarna och det handlar om mycket pengar, men det är ju ingenting vi får veta förrän det är klart i så fall.
Nej, och det är ju ingenting som klubbarna brukar hålla inne med heller när det väl blir klart, deras stora sponsoravtal.
Nej.
Det brukar man vara väldigt snabba med att berätta.
Ska man plocka billiga poäng så tyckte jag det var väldigt billigt när att det skulle stå Rasta på IFK Göteborgs tröjor. Det kändes inte som en stor internationell satsning, om jag säger så.
Men... Nej, fast rörläggaren, jag vet inte.
Nej, det var ju en nödlösning det också en gång i tiden.
Men det kanske är läge att fiska konkurrenter då till Rasta.
Men Rasta är, det låter ju lite bonnigt Rasta, men det är inte så. Det är ju inte bara de här, man tänker köttbullar med mos någonstans längs E4. Men det är ju de, jag tror bland annat att de har rådhuskällan i Malmö. Kan det vara så? Det är något i den stilen.
Ja. Jag tänker med när man ser alla de här stora europeiska klubbarna, det står Samsung och alltså stora företag. Och det har ju diskuterats mycket det bland supportrar i vinter, att de trodde att det skulle vara något japanskt företag på väg in. Varför vet jag inte riktigt, men...
Det är väldigt intressant att veta hur det har uppstått, det ryktet.
Ja, det räcker att någon skriver två rader på himmelriket, sen är de igång.
Fredrik Mile undrar om... matcherna som MF spelar i Dubai, om de kommer kunna ses via stream. Och det är ju så att C-more sänder alla Malmö FFs träningsmatcher, inklusive de i Dubai och i fredagens match.
Och den första i Svenska Cupen, kan vi tillägga.
Mot Sirius, just det. Men de sänder imorgon också, så långt jag inte ens tänkt.
Nej, jag vet inte. Det var en illa formulerad fråga.
Jag vet faktiskt inte. Vet du?
Ja, men imorgon sänder de.
De gör det.
Vad gäller lägret i Dubai då, så har vi ju utöver C-mores matchsändningar så kommer det ju att finnas en heltäckande bevakning på sydsvenskan.se och i Sydsvenskan. Max Wiman åker ner när då?
På söndag. Åker faktiskt samtidigt som laget. Har det slumpat sig som samma väg.
Och hur ser lägret ut i stora drag?
Vi har ju inte fått riktigt detaljerna nu, men upplägget, pratade med Daniel Andersson igår, känns som att det blir väldigt likt det har varit i Florida de senaste åren. De kommer att spela matcher den 5 och 9 mot FC Köpenhamn och Midtjylland. De kommer att ha en dag helt ledigt, det söndag den 7. Och i övrigt så är det fokus på att träna på förmiddagar. Det var det jag funderade lite grann kring, eftersom det är ganska varmt där, men de har tydligen kollat upp att det inte är oanständigt varmt på dagtid, utan målet är att träna förmiddagspass i första hand, vilket innebär sen också att vi hoppas kunna spela in tv-studios vid strax efter lunch. Och sen vissa dagar kan det bli ett andra träningspass på eftermiddagen. Annars kan det vara fria aktiviteter och samtal. Det kommer att bli mycket samtal. Säkert individuella samtal med spelare och med Allan Kuhn och inom ledarstab och så vidare.
Ändå sanslöst att man bara tränar en gång om dagen.
Ja, man ska kanske lägga till att det kan vara så här också att det är gymträning på eftermiddagen. Förmodligen då. De dagarna man inte tränar fotboll 2 gånger. Allan Kuhn har en filosofi att han tycker att de ska träna mer, men att man ska göra skillnad mellan yngre och äldre spelare. Han säger att yngre spelare kan gärna träna fotboll 2 gånger om dagen. Äldre ska... Ja, han lyfter gärna fram Marcus Rosenberg då. Han ska cykla på eftermiddagen. Men jag håller ju med Fredrik. Jag tycker fortfarande att svensk fotboll är väldigt märklig, att den tränar så lite som man gör.
Man står och nöta passningar en timme på eftermiddagen. Eller skjuta frisparkar. Eller
fasta situationer. Och det han betonar det är att de här spelarna som ska anfalla, det kommer att bli otroligt mycket individuell träning på att avsluta och pricka mål. Det var ju i sig så Harid började också när han kom hit, för han insåg att de var inte så bra på det.
Jag minns en av de första träningarna på Mariedal var det, va? Där de hade en avslutningsträning där det var liksom...
Ja, det var bedrövligt.
1% som träffade mål ungefär.
Jag vet att de pricksköt mot från gamla IP mot vårt hus här på triangeln, kändes det som. Det var liksom, de sköt ut bollar på Pilansvägen, så det var en trafikfara. Det var...
Ska jag säga det också för de som känner att de verkligen vill ha koll. När Max pratar om tider och lunchtid etc. i Dubai, så är det alltså 3 timmars tidsskillnad.
Och att klockan är mindre här.
Ja, precis.
Så att om de tränar vid 10-tiden där, så är klockan bara 7 på morgonen.
Exakt.
Vi får kliva upp tidigt då, för förhoppningsvis finns det fungerande nät överallt så att det kan komma stukade fötter och brutna fingrar och allt möjligt i rapporter under träningens gång.
En stukad fot i morgonkaffet, det är vad man vill ha.
Ni kommer såklart och som sagt att kunna följa utvecklingen därifrån på sydsvenskan.se och läsa om det i Sydsvenskan. MFF-podden är väl tillbaka inom en snar framtid. Max Wiman är inte här i nästa vecka då, men vi ska se hur vi ska kunna lösa detta på något.
Vi hade något trick för
tekniskt begåvat sätt.
Ja, vi löser det på något sätt. Något ska vi väl haspla ur oss nästa vecka på något sätt.
Då tackar vi för oss. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har med mig Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är i vanlig ordning
Pia
Lindqvist.
Tack.
Tack.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.